Leo Tolstoj. Ivan Iljitsch död. Översatt av Gunnar Skans. Inläst för Viatone år 2026 av Håkan Mohede. Kapitel 1. I den stora rättsbyggnaden hade domstolens ledamöter jämte allmänna åklagaren under en paus i förhandlingarna angående det melvinskiska målet gått in i Ivan Jegorovich Shebeks ämbetsrum och kommit att tala om det ryktbara krasovskiska målet. Fjodor Vasiljevich hade brusat upp då han ville bevisa den anklagades oskuld. Men Ivan Jegorovich hade stått fast vid sin åsikt. Peter Ivanovich, som från början hade avhållit sig från tvisten, tog fortfarande ingen del där i, utan tittade i en nyss inlämnad tidning.
Herregud, sa han. Ivan Iljitsch är död.
Är det möjligt?
Ja, läs här,
sa han till Fjodor Vasiljevich och räckte honom det färska, ännu trycksvärtsluktande tidningsnumret. Inom en svart sorgkant stod där tryckt: Proskovia Fjodorovna Golovina meddelar härmed under djup sorg släktingar och bekanta att hennes älskade make, medlemmen av kassationsdomstolen Ivan Iljitsch Golovin, den 4 februari 1882 avled. Begravningen äger rum om fredag klockan 1 på middagen. Ivan Iljitsch hade varit kollega till de här församlade herrarna och alla tyckte om honom. Redan för några veckor sedan hade han insjuknat. Man hade sagt att hans sjukdom var obotlig. Hans befattning var ännu vakant, men man hade haft sina funderingar angående möjligheten att i händelse av hans död Alexejev skulle kunna kallas till innehavare av hans befattning och till Alexejevs befattning antingen Vinnikov eller Stabel. Därför var den första tanken hos var och en av dessa i ämbetsrummet församlade herrar vid underrättelsen om Ivan Iljitsch död den, vilken betydelse detta dödsfall skulle kunna få för deras egen eller andra bekanta ledamöters förflyttning eller befordran.
Nu kommer jag sannolikt att få Stabels eller Vinnikovs plats, tänkte Peter Ivanovich. Jag har fått löfte om det för länge sedan. Denna befordran betyder för mig en löneförhöjning av 800 rubel utom kansliet.
Nu måste jag anhålla om min svågers förflyttning från Kaluga, tänkte Peter Ivanovich. Hans hustru kommer att bli mycket glad. Nu ska hon inte längre kunna säga att jag aldrig gjort något för hennes släktingar.
Jag tänkte just jag att han aldrig skulle komma på benen mer, sa Peter Ivanovich. Skada.
Ja, vad var det fatt med honom egentligen? Doktorerna kunde inte fastställa det. Det vill säga, de fastställde det, men olika. När jag såg honom sista gången så tycktes det mig som om han höll på att repa sig.
Jag har inte varit hos honom allt sedan helgen. Jag ämnade gå, men det ville inte bli av.
Hade han någon förmögenhet?
Ja, hans fru hade väl ett lite grann, men bara en obetydlig summa.
Ja, nu måste man väl fara dit. Förfärligt långt bort bodde de.
Det vill säga långt bort från er. Från er ligger allting långt bort.
Han kan inte förlåta mig att jag bor bortom ån, sa Peter Ivanovich med ett småleende åt Shebek. Och de började samtala om de stora avstånden i städerna och gick att återuppta förhandlingarna. Utom de genom detta frånfälle hos var och en väckta funderingarna på vilka förflyttningar och förändringar i tjänsten som skulle kunna bli följden framkallade just detta faktum att en så nära bekant dött hos alla som fick höra därom nu liksom alltid en känsla av glädje över att det var han och inte jag själv som dött.
Jaså, han är död men det är inte jag, tänkte eller kände var och en.
De närmaste bekanta till Ivan Iljitsch, hans så kallade vänner, tänkte därvid ofrivilligt även på att god ton nu föreskrev de en del mycket tråkiga plikter. Att fara på själamässa och att avlägga visit hos änkan för att visa